Jesu välsignade namn. Amen. Underbart. Vad kul det känns att vara här. Tack. Du är extra välsignad. Vi hörde ett jättebra seminarium av Gunnar här. Och att förstå vår ställning i Kristus. Vi kan aldrig nog påminna oss om vad vi har i Kristus. Aldrig någonsin. Vi lever ju i en tid där vi kallar för att vara en profetisk tid. Och kyrkan har väl i stort sett aldrig varit så attackerad och utsatt som den är nu. Men vi har heller aldrig som kyrka, som församling, som troende på Gud och Jesus Kristus haft sådana stora möjligheter att nå människor med evangeliet. Jag tror alla vi kan vara överens om att det inte är svårt idag att få tala med människor om Gud. För alla är sökare. Det står i Guds ord att Gud har lagt ner evigheten i alla människor. Och därför så tror vi att det finns en respons, det finns en botten hos alla människor. De bara längtar efter att få tag i Gud. Jag flyttar undan här. Okej, så. De ska ta lite bilder på mig här, Gunnar och Gert-Ove, så att jag måste sänka garden lite. Ni som inte vet det, men jag växte upp och bodde här i Bollstabruk när jag var liten pojke. Och även att jag då har rest väldigt mycket, både i Sverige och andra länder, så har jag med jämna mellanrum kommit tillbaka till Bollstabruk. Och det känns jätteroligt att vi kan göra det tillsammans, Gunnar och Gert-Ove, och vi tillsammans. Så vi tror att det vi talar ut här nu, vi som har förmånen att få tala Guds ord, att det också ska få träffa i andevärlden. Vi som är här, vi har en tro på Gud om att hans namn och det han gör, det han står för, det sker så mycket mer än bara det vi ser med våra ögon. Det sker någonting bortom det inte vi förstår. Och det är så här att allt det Gud vill göra har en födelseplats. Allt det Gud gör och har tänkt att göra kommer att bli till. Allt det Gud har gjort och tänkt kommer att bli till. Så allt det som är uttalat från Guds hjärta genom förkunnare och genom profetiska tilltal, det kommer att bli till. Det som är från Gud. Det som inte är från Gud. Och det får vi erkänna att det är mycket vi säger ibland som kanske inte är från Gud. Men precis som Gunnar har sagt, vi är förlåtna. Ja, så det bara står på. Så att vi tror att allt det Gud har bestämt, det ska bli till. Det kommer att bestå för evigt också. Ni vet att när jag var ung, jag håller på 22 år, inte lika länge som Gunnar, men nästintill. Så lärde jag mig en sak. Det var det här att när man undervisar och predikar, så sa min pappa till mig. Han är en mycket vis man, tycker jag. Så sa han så här att, kom ihåg en sak. Oavsett om det är en liten församling, om det är en jättestor församling eller ännu större. Och jag har fått möta det där. Så finns det minst en person som lyssnar på dig, som både kan mer än dig, vet mer än dig. Underbart. Är det inte det? Men, var stark i det Gud har gett dig. Var frimodig. Låt ingen plocka av dig det som Gud har gett dig. Och det upplever jag bara när Gunnar undervisar här, att vi är präster. Vi är präster. Vi är någon. Vi kommer någonstans ifrån. Så ingen ska få plocka av oss, även om vi då upplever att inte vi räcker till eller är nog heliga. Alltså, Gud har i Kristus Jesus sparkat in dörren till det allra heligaste. Vi behöver inga ställföreträdare, vi behöver inga påvar, vi behöver inga sakrament för att komma in i det allra heligaste. Utan därför du bara gå rakt in i det allra heligaste. Och bara sträcka på din rygg och säga, wow, jag är en präst och prästinna i Guds rike. Amen. Så jag vill bara uppmuntra dig i början. Gå i det Gud har gett dig. Och jobba med de svaga sidorna också. Men var frimodig och stark i det Gud har gett dig. Och därför så är det en väldigt trygghet att veta det. Att jag kommer aldrig och du kommer aldrig kunna bli något annat än vad Gud har tänkt. Vi kan inte vara någon annan. Det finns ungdomar idag som vill vara Zlatan. Inte för att spela fotboll men för att ha mycket pengar. Alltså vi kan längta efter och vi har idoler men... Det handlar om vi som har kommit att tro att vi blir mer lik Jesus, eller hur? Det handlar inte om att vi ska boasta eller vara något, utan vi ska bli mer lik Jesus. Nu har Gunnar då, vi fick ett givet ämne här. Och det är alltid lika spännande, därför att när man får ett givet ämne, så inte att man känner sig begränsad, men man vill vara koncentrerad. Jag har varit i Bollstabruk, Lars-Åke känner mig, och det här liksom är ju en plats som alltid finns i mitt hjärta faktiskt. Och jag tror verkligen på att Gud vill bryta igenom. Det är märkligt att, att jag tänker på Bollstabruk ibland när jag reser. Så det vill jag att du ska veta. Att jag tänker på Bollstabruk. Inte det för att ni faktiskt stöttar som församling. Stöttar ju mig i min tjänst. Men jag tänker på er därför jag tror Gud verkligen vill någonting i Ådalen. Det finns en gammal profetia. Jag vill bara uppdatera den igen. Jag har sagt det nästan varje gång jag är här. Att jag var med på en bönesamling i Rannesåsgården 1996 tror jag det var. Och det kom en profetisk hälsning. Om att de platser i Sverige som är rödast. Och då var det politiskt faktiskt. Alltså, förstår du? Nu får Gunnar ursäkta här. Men förstår ni vad jag tänker? Men att det finns en viss mentalitet. Förstår ni vad jag tänker då? En viss mentalitet. För jag bor i en sån plats. Jag bor i Hagfors kommun och Munkfors kommun. Och Kramfors kommun är en väldigt speciell område när det gäller så. Det är rött, det finns en bruksmentalitet. Och då kommer profetens hälsning att de områdena i Sverige kommer att vara föredömen för större region. Och Gud vill verkligen komma starkt. Och då minns jag att jag tänkte så här, men det där säger bara han. För vi var ett bra gäng från Värmland. Och så jag kände han som profeterade. Så tänkte jag, det där, du vet, man kan profetera fel va? Det är ju så. Men så börjar mötet och så kommer in en annan kille, kanske en halvtimme för sent. Så fort han kommer innanför dörren så slås han ner av Guds kraft, rent fysiskt. Och ligger på golvet och börjar tala tungor och så börjar han profetera. Och så säger han så här, precis som han redan har sagt, men för att vissa här ska fatta att det är jag som har talat, så kommer det att bryta igenom i de mest rödaste områdena i Sverige. Ja, det var någon som sa amen. Men så är det. Och då får vi glädja oss över att vi är en del av det i Ådalen. Ådalen för Kristus. Det är fantastiskt. Men när man får ett ämne då, vi ska vi tala om vad vi har i Kristus. Gunnar har talat om vilken position, vilken ställning vi har i Kristus. Jag brukar aldrig berätta vad jag ska tala om när jag ska predika. Och jag är ju mer kanske evangelist och profet, de två tjänstegåvorna som möts med mig. Så var jag hemma och så frågade min dotter mig, hon är 15 år, Hanna, snart 16. En väldigt, väldigt speciell tjej. Kommer gå starkt med Gud profetiskt. Så frågade hon mig i onsdags, vad ska du tala om där uppe? Ja, jag ska tala om vad vi har i Kristus. Ja, men det är väl lätt, sa hon. Det är ju allt. Ja, sa jag. Så jag ska åka upp där och säga att vi har allt i Kristus. Och sen så ska jag sätta mig. Ja, räcker inte det, sa hon. Jo. Men det är faktiskt så att vi har allt i Kristus. Men nu, vet du, vi ska kunna räkna upp en mängd olika saker vi har i Kristus. Det förstår vi. Vi är troende här. Vi är bibelläsare. Men om man skulle dra ner allt det här i tratten. Allt det vi har i Kristus, olika områden i våra liv. Och du vet, allt fri, tålamod, kärlek, alla nådegåvor och allt det här vi har i Kristus. Vi har allt vi behöver. Så låter det ganska banalt, trivialt att allt. För allt är ju allt. Men ibland så kan det vara bra att få ner i tratten och så fundera på vad är det då som är allt. Och då har jag landat i de tre klassiska grunderna som vi talar lite grann om. Och en av de grunderna, en av de tre vill jag gå lite djupare i. Jag ska försöka vara effektiv. Jag har fram till 2:30 på mig. Så nu kommer jag mata på här. Är det okej? Så du som har penna och papper och du som har anteckningar, nu ska du få göra. Det är alltså nämligen ordet, namnet och blodet. Det är grunden. Det är det vi har i Kristus. Vi har de här tre sakerna. I andra Timoteusbrevet. Jag kommer gå fort fram när det gäller ordet och namnet. Och sen vill jag stanna lite mer inför blodet. Vad vi har i blodet. I de här tre fundamenten då. Men i andra Timoteusbrevet kapitel. Andra Timoteusbrevet kapitel 4. Så står det från vers 1 så här. Paulus skriver: jag uppmanar det allvaret vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande döda och inför hans uppenbarelse och hans rike, predika ordet. Det står ingenting annat. Det står predika ordet. Träd fram i tid och otid. Otid, det kanske är nu direkt efter maten, jag vet inte. Det har ju debatterats i församlingar när man ska ha gudstjänst på söndagen. Dels är det tid och en del otid. Men vi ska predika i tid och otid. Vi ska bestraffa, tillrättavisa, förmana med allt tålamod och all undervisning. För det ska komma en tid då människor inte ska stå ut med den sunda läran. Alltså finns det en falsk lära. Utan efter sina egna begär samla till sig mängder, inte bara några få alltså, mängder av lärare. Allt eftersom det kliar dem öronen. De vägrar att lyssna till sanningen, vänder sig till myter. Men var det sund och förnuft i allt, bär ditt lidande, utför en evangelistgärning och fullgör din tjänst. Så ordet i vår tid är attackerat. Johannes 17, den Jesu överprästliga förbön, har varit ett slagträ i enhetsdebatten i Sverige. Men då glömmer man det som står i vers 17. Det står att helga dem i ditt ord. Ditt ord är sanning. Den versen har man inte fått tag i riktigt. För att enhet kan man, ingenting man kan skapa. Utan enhet är någonting som kommer utifrån Guds ord. För Guds ord är sanning och vi är helgas, som Gunnar var inne på. Inte genom mycket möten eller vad vi tycker. Vi helgas i våra liv genom ordet. Därför ordet är sanning. Ja. Och därför så måste vi förstå att det vi har, det är ordet. Ordet är grunden för vår frälsning. Och ordet är sanning. Om jag skulle fråga Gert-Ove så här, lite skämtsamt kanske, men frågan är relevant idag. Hur i all världen vet du att du överhuvudtaget är frälst? Bevisa det för mig. Då skulle Gert-Ove säga, som en god förkunnare och en god kristen. Ja, men jag vet att jag är frälst. Därför Guds ord säger, och så vidare. Och jag har satt tro till ordet, för Guds ord är sanning. Och när jag sätter tro till ordet, då har jag namnet i mig och då blir jag frälst. Så ordet är grunden. Så helga dem med sanningen, ditt ord är sanning. Nu vill jag ge dig 7, ganska snabba ändå, men jag vill ge dig 7 olika symboler för Guds ord. Ordet, som är en av de här 3 då, vad vi har i Kristus Jesus. För han är i dessa 3. I Jakobs brev kapitel 1 och vers 23. Så står att Guds ord är vår spegel. Guds ord visar mitt verkliga tillstånd. Mitt rätta jag. Ska vi läsa de här bibelorden? Vad tycker ni? Eller ska vi strunta i det? Hinner vi med det? Jaha. Då läser vi Jakobs brev, kapitel 1 och 23, så står det så här. Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel. Och när han har sett sig själv i den går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. Så Guds ord är en spegel som visar mitt rätta jag. Det är bara ordet. Det finns människor som åker till spacentra och betalar tusentals kronor för att hitta sig själv idag. Men i ordet hittar jag Gud. Och ordet är en spegel. Det andra är att ordet är som en eld. Det står i Jeremia 23 och vers 29. Jeremia 23 och 29 så står det så här. Är det okej att det blir en del bibelord? Det är bra, va? Det är inte så många som skriver, säger jag. Men ni har väl det kanske i huvudet sen. Jag brukar ha PowerPoint ibland, men jag hann inte fixa det där. Jeremia 23 och 29. Är inte mitt ord som en eld, säger Herren. Och likt en slägga som krossar klippan. Så Guds ord är som en eld och det är som en hammare. Den smälter vårt hjärta. Elden smälter vårt hjärta. Och en hammare krossar. Vad krossar den? Vår egen vilja. För i Kristuslikheten, vad jag har i Kristus som går ut på att jag ska bli mer lik Kristus, det Gunnar var inne på, det är att jag ska bli mindre och mindre så Gud automatiskt blir större. Och ska jag bli någonting i Guds rike så måste jag gå neråt. Självbekräftelse och att synas och höras och få bekräftelse, det är en folksjukdom i Sverige. Men vi behöver gå neråt. Och det är de som vill gå neråt som får kraft och makt genom ordet. Därför när jag underordnar mig ordet är då jag får kraft att bryta igenom. Så ordet är en spegel, den eld, den hammare. Hebreerbrevet 4:12 så är ett klassiskt ord att Guds ord är som ett
Svärd.
Vad gör ett svärd? Åtskiljer själ och ande, märg och ben. Plockar upp människan i fyra olika delar. Så själ är inte samma som ande. Ande är inte samma sak som själ. Men det kan finnas en själisk ande. Vi pratade om det lite, Gert-Ove och jag, förut. Det är så mycket själiskhet i Sverige. Det är så mycket själiskhet. Nostalgitårar. Och det är inget fel att gråta. Gud har ju gett oss känslor. Så det, man kan ju lyssna på en profan dansbandsång och komma ihåg 30 år gammal förälskelse, kanske någon här. Vet. Och så börjar man gråta och känna så. Och minns du sången, konserter, folk sitter och gråter. Vet du. Det är underbart, men jag ifrågasätter om det alltid är Guds tårar. Det är kanske själiska tårar. Och det är okej. Okay. Men Guds ord åtskiljer själ och ande. Det är en helt annan sak. Så när Guds närvaro kommer och Guds helgelse får forma oss, då blir det andra tårar, då blir det andra känslor. Det blir inte känslomässigt, det blir medvetenhet om att ordet är fundamentet i mitt liv. Och det är det som skrämmer både djävulen och demoner. Nu kommer evangelisten in, hör ni? I första Petrusbrev 1, jag ska försöka vara balanserad, men Gunnar vet. I första Petrusbrev 1 och 23 så står det så här. Att Guds ord är som en säd som skapar liv. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig. Det här hinner vi inte gå in på. Genom Guds levande ord som består. Så Guds ord är som en säd som lever. Så när vi talar ut Guds ord, när vi predikar, vittnar, nämner namnet Jesus, lever ut det Kristuslivet, så skapar det liv. Det är därför jag tror det själavård. Jag har ett sånt fall hemma i vår församling, när familjen spruckit. Jag tror att när vi talar Guds ord så skapar det liv. Jag tror Gud kan skapa det som inte ens finns. Jag tror Gud kan skapa kärlek där kärleken har dött. Jag tror Gud kan skapa det som inte finns. Och det ordet står vi på. Det står i Efesierbrevet 5 och 26 att Guds ord är vattnets bad. Det renar oss alltså. Det renar oss. Guds ord renar oss från allt vad då? Mycket som bekymrar oss, men särskilt synden. Så det verkar som att det finns mycket som bekymrar oss som måste bli fria från, men det är särskilt synden. I psalm 109, vers 105, det är det klassiska ordet, att Guds ord är ljus på vår stig. Att ordet lyser upp vår tillvaro. Det har vi i Kristus. De här sju enkla punkterna har vi i Kristus genom ordet. Och det finns så mycket att säga om varje punkt och gå ner i det. Men det innebär att, precis som Gunnar var inne på, att vad vi är i Kristus, i Efesierbrevet, så har vi fått en position i Kristus. Och det är utifrån den positionen i Kristus jag får makt och förstå vad jag har genom ordets kraft. Amen. Nu tar vi namnet. Jag går fort fram här, det är okej, va? I Lukas 9:1, när Jesus ger dem makt och myndighet. Vi har fått makt och myndighet. Inte att vara bänkvärmare eller slarva bort vårt liv, utan vi har fått ett syfte. Då står att Jesus kallade till sig de 12, gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka. Vi, lärjungarna, och vi har fått rättigheter att använda hans namn. Nu ska vi kunna gå in och titta på vad hebreiska ordet och alla de här namnen betyder, men det gör vi inte idag. Men det är kraft i namnet Jesus. Det namnet har vi, inte som en slit- och slängvara, utan det är kraft i namnet Jesus. Man kan be till alla gudar, och du som har rest internationellt i olika länder, man kan be till massa gudar, men det är bara i namnet Jesus som frälser, botar och befriar människor. Amen. Så vi måste uppdatera det i våra liv, tror jag, att vi har ordet som en grund i våra liv. Att jag vet vad jag är frälst på, jag vet vad jag står på. Ordet bär mig, Jag söker inte efter känslor. Jag vet bara att det här är ordet. Och namnet har jag fått rättighet att använda. Jesus. Jesus Kristus. Jag var i ett land för några år sedan. Det var en man som var krympling, puckelrygg och var väldigt förvriden. Det var demonisk makt som hade intagit den här människan. Och han, varje dag klockan 12 på torget så var det en uppvisning av en stor okult man. Och det var mycket demonisk aktivitet och det var ormar och det var skorpioner som flög i luften. Det var riktigt okult kraft. Och det här finns i Sverige också. Jag ska inte gå in på det, men det gör det. Jag har sett det i Värmland mycket. Och så gick vi dit. Andra dagen och så sa vi det att vi fick tillstånd så skulle vi stå mitt emot. Och predika och berätta om Jesus. Så var den här mannen kvar. Och så teamet gick fram till den här mannen. Och jag hade en tolk med och förstod att han har varit där i många år. Och bett till de här gudarna. Och det här teamet, unga killar och tjejer från Sverige. De visste vad de hade i Kristus. De visste att de hade namnet Jesus. Så lägger bara sina händer vet du, på den här mannens rygg. Och säger bara i Jesu Kristi Nazareens namn. Det var allt de sa. De hann inte ens säga var frisk eller någonting. I samma ögonblick så bara gick Guds kraft genom mannen. Och han bara reste sig och rätade på sin rygg. Pucken åkte bara in vet du. Och där står det människor omkring och bara undrar. Ha? Och så frågar de. Precis som apostlarna. Kan vi få den här makten? Kan vi få den här kraften? Då fick vi kanske lite mer erfarna att komma fram och säga. Det här är inte vår kraft. Det är bara Guds kraft, den sanne levande Gud. Och i hans namn, hans son Jesus Kristus, det är han som har gjort det här. Så vill du veta mer så välkommen ikväll på öppna fältet där borta så ska vi berätta. Det var en helande explosion. Och det här gäller i Sverige. Det här fungerar i Sverige. Vi har namnet Jesus. Därför ska man inte slänga med det hur som helst. Vet ni vilket svärord i USA som är vanligast? De två vanligaste. Jesus och shit. Och jag hör många i Sverige som säger, oh shit vad bra det var. Shit är ett annat ord för F-A-N i Sverige. Och jag hör människor i kyrkan som knappt vågar be högt om att säga, åh gud vad vackert det var här. Åh gud vad fint. Då kommer jag missbruka här, inte här än din Guds namn. Man sliter och slänger med det här. Men det är kraft i namnet Jesus. Och du måste bli ett med det. Precis som Gud har varit inne på. Vilken position, vilken ställning vi har. Det här har vi. Jag har namnet Jesus. Enligt Johannes 14:13 så ska vi be i hans namn. Vi kan inte be i den helige andes namn. Står det ingenstans. Men du ska be i Jesu namn. Och det är mycket den karismatiska... Vi tänker oss inte för ibland, men man kan inte be i den helige andes namn. Men man kan be i Jesu namn. Okej? Okay? Det står i Johannes 14:13. När vi samlas, då samlas vi inte i den helige andes namn eller i någon annans namn. Vi samlas i Jesu namn. Och där Jesus är, där är frihet. Och där Jesus är, där opererar den helige ande. Så det här namnet Jesus är heligt på ett sätt. Men det är också min bästa vän, namnet Jesus. Amen. Det står i Uppenbarelseboken 2:13. Vi ska hålla fast vid hans namn. Jag har mött vittnesbörd i kristna som åker till muslimvärlden. Och så blir de tvingade att avsäga sig sin tro. Och ska byta ut namnet Jesus till Mohammed. Det cirkulerar en bestialisk film faktiskt på YouTube som lades ut på Facebook. Och jag har sett mycket kan jag säga, men jag satt faktiskt ett tag och funderade, ska jag våga se filmen? Jag ska inte säga vad som hände, för det är så hemskt. Men det var en kristen som vägrade överge namnet Jesus. Det var muslimer, jihad, som stod med bussar och vapen. Och det var en stor förskärare också, ni förstår. Och de tvingade honom att konvertera och tillbe Mohammed som Gud. Men han vägrade. Och han lyfte sina händer och tillbad Jesus, namnet Jesus. Och sen gick han raka vägen in i evigheten. Vad fruktansvärt. Men hålla fast vid mitt namn, står upp i Moseboken. Vi lever i en tid när vi som Guds folk, om vi ska få se det vi kallar för väckelse, så måste vi hålla fast vid det som en gång anförtrodde oss. Ordet och namnet. Jag bekänner mig till namnet. Och det enda bekräftelse jag behöver, det är ett leende från den där Jesus. Namnet. När hans namn blir ärat och upphöjt, då förlöses någonting från himlen. Magi och trolldom, lyssna, kan inte utföras i hans namn. Det kan inte göras till en besvärjelsekonst. Ni vet de här 7 sönerna från Skeva som var överste präst, hans 7 söner, skulle kasta ur en demon ur en man. Och det här demonen i mannen, inte mannen, men det var demonen i mannen som talar. Sånt finns ju i Sverige också, det förstår, hoppas ni vet. Då säger demonen så här, vem Jesus är det vet jag. Och vem Paulus är vet jag också. Men vem i hela världen är ni då? De predikade den Jesus som Paulus predikade. Namnet Jesus. De trodde att det räckte bara liksom med att säga Jesus, Jesus. Det kan ju vilken hedning som helst säga. Det kan en ateist säga. Men om inte namnet har sitt fundament i det Gunnar har talat om, att vi har en ställning i Kristus. Namnet kommer någonstans ifrån. Rättigheten att använda hans namn kommer någonstans ifrån. Och Gud ikläder en auktoritet. Så det är ingen trolldom, det är ingen besvärjelse. Inga former, konster, det som kallas för teurgi, kan någonsin ersätta det klara, kraftfulla namnet Jesus. Så när jag möter människor som vill sitta och diskutera, du vet, människor som nästan vet, de är mörka, alltså. Det är hat och människor som vill sätta dit i samtal, så räcker det bara med att säga Jesus. Säg det så får du se vad som händer. De tappar fullständigt tråden. Säg det några gånger bara. Jesus. Jag mötte en journalist en gång som skulle intervjua mig och vi pratade och hon försökte bara sätta dit mig. Det var från P1, religion och tro heter programmet. Och hon försökte sätta dit mig. Så sa jag bara, jag vill bara säga en sak. Så jag, vadå? Jesus. Va? Jesus. Hela atmosfären förändrades i rummet. Hon tappade tråden fullständigt. Så jag sa, jag säger det en gång till. Så jag, Jesus Kristus. Det var som kraft. Det var inte i mig själv. Det är ingen besvärjelsekonst. Det är ingenting man kan slita och slänga med när man ska. Utan det står för någonting, namnet Jesus. Det har han gett oss. Så Guds namn, Kristi namn, är ofta parallellt med Guds kraft som är dynamisk. Det hör ihop liksom. Guds ord, Guds namn och dynamisk. Så när lärjungarna i apostlagärningarna gick ut och predikade Guds ord, så var Guds kraft där. Så ordet och namnet, det tillsammans förlöser Guds kraft. Om det kommer från ett rent hjärta. Och det vi har hört förut, ställningen i Kristus. Det är inte underbart. Alltså är det inte kört för församlingen. För det är inte vår församling. Det är Guds församling. Och i församlingen ska ordet förkunnas. Och namnet ska bli förhärligat. Och vi ska proklamera blodet, vi kommer till det strax. Det sista jag vill säga där i namnet, det är att de troende, du och jag, som är ställda under namnets kraft, och den är verksam. Ingenting kan stå oss emot. Inget. Precis som Gunnar var inne på, vi är 100% rättfärdiga. Vi kan inte bli mer frälsta än vad vi är. Ja, vi gör massa fel och misstag. Ja, men så what? Vi är förlåtna. Så länge jag har viljan att bli mer lik Kristus, så ger Gud mig och dig rättigheter att stå på hans ord, använda hans namn och handla utifrån hans namn. Och det kommer nog Gert-Ove till sen också. Och det finns en rad olika bibelställen om det. Men nu vill jag gå in på blodet. Är det okej? Okay? Jesu blod. Då ska vi läsa i Uppenbarelseboken. När jag studerade, jag vet inte hur länge sedan det är, men man försöker studera lite djupare vissa saker. Blodet, det är en våldsam kraft. När vi förstår vad Jesus gjorde på korset genom blodet, då blir det som Gunnar sa, då blir det en wake up call. Det blir en ny, det blir, för mig så blir det liksom att man har vetat det här och, men så börjar jag studera och så börjar jag se vissa saker. Så jag har jobbat fram liksom en undervisning som jag vill du ska få lyssna till. Och du får ta det, du får pröva det. Vi ska läsa från Uppenbarelseboken 12 först och vers 11-12. De övervann honom genom lammets blod. Det här, jag måste säga det, det här är kanske en lite osvensk undervisning just det med blodet. Men i missionsländerna, i andra länder, det vet Gert-Ove som har rest också, det behöver man aldrig prata om att det finns en ond och god kraft. Det demonstrerar man bara direkt. Man bara gör det. I Sverige så ska man undervisa en hel vecka innan att det finns en ond andevärld också. Innan man börjar förstå hur man ska vinna seger. I andra länder så då bara demonstrerar man. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve dig det jord och hav, till djävulen har kommit ner till er i stor vrede eftersom han vet att hans tid är kort. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Gud har bestämt att det finns en våldsam kraft i Jesu blod. Och i blodet ska vi komma till, så är det både befrielse och det finns områden som vi kan applicera på och förstå vad vi har i Kristus och vad vi har i blodet. Amen. När man möter människor som är bundna under demoniskt inflytande i Sverige, det är inte samma sak som att vara besatt. Det är två olika saker. Då räcker det ibland bara att säga så här: ska vi fira nattvard tillsammans? Då manifesterar sig. 2004 var jag i Vetlanda Pingstkyrkan tillsammans med en stor ungdomskör från Märsta som då heter Harvest Center, tror jag. De heter Jesus People. Och i den gudstjänsten så fanns det med en kvinna som jag la märke till. Det var ganska mycket folk, 400-500 i Pingstkyrkan i Vetlanda. Satt en kvinna, hon började uppföra sig konstigt för jag predikade om kraften i Jesu blod. Och det visade sig att den här kvinnan, hon var häxa. Välkänd häxa i södra Sverige. Och vi konfronterade henne i eftermötet och det var våldsamma manifestationer. Och så frågade vi henne: vill du bli fri? Och då sa hon lite sarkastiskt: ja, om den där Jesus som ni predikar kan sätta mig fri, det får vi väl se. Så jag och Ingvar Holmberg, en känd pastor, vi bestämde, vi åker ut till henne och besöker henne. Hon bodde stenkast utanför Vetlanda. Och vi var där och då hade vi med oss ett sånt här portabelt nattvardssätt. Och så kom vi bara innanför dörren och när hon fick se nattvardssättet, då skrek hon som en katt. Och kvinnan sprang in i finrummet och satte sig upp krupen i hörnet på soffan och lät som en katt. En kvinna i 50-årsåldern. Och då visste jag: yes. Och vi hade bara kommit in med nattvardssättet. Så jag och Inga delade nattvard med varandra där. Och du vet att det var en sån konfrontation. Och så sa jag till Ingvar så här: att nu bara ber vi. Och så bad vi. Och så bara kom det ur mig: Jesu blod, Jesu blod, Jesu blod. Och det räckte att säga Jesu blod 10-20 gånger. Så löpte hon amok där inne. Fullständigt galen blev hon. Och vi sa: här har vi att göra med krafter, så låt oss bara fortsätta. Jag kan inte säga vad som hände för det spelar ingen roll, men det var oerhört kraftfullt. Återigen så förstår vi att det finns kraft i Jesu blod. Det är därför som vi inte bara ska liksom slentrianmässigt i våra kristna liv, det med nattvarden. Vi ska förstå att nattvarden, blodets kraft ska vi göra. Kan vi fira nattvard hemma? Vi ska fira ofta, tycker jag, i kyrkan. Man har ju hört församlingar som är starka ordet, starka socialt, starka i förböner och de här fyra benen. Men inte så ofta man hör någon församling som är stark i nattvarden. Men det är för att blodet är en sån våldsam kraft. Och jag tror att det vi kallar för väckelse. Nu talar jag till Guds folk, för vi förstår vad vi menar. Om vi ska nå människor så läser vi apostelgärningen att i Berea, till skillnad från Thessalonika, så var det lättare för människor att komma till tro på den ena platsen än den andra. Det står så. Varför? Jag tror det har med anden att göra. När Guds folk reser sig upp, proklamerar och förstår vad jag har i ordet, i namnet och i blodet. Dessa tre fundament, så kan vi inte misslyckas. Och då skapar det, på något sätt så kan jag se apostelgärningar, så skapar det som ett utrymme i anden. Så det var lätt för människor att ta till sig ordet. För vad är det som gör när Gunnar har rest runt och predikat? Jag tror du kan säga på vissa platser så har det varit vidöppet som man säger. Och predika. Och på vissa platser så är det som att ordet faller ner precis här. Och lägger sin hög och där sitter människor som inte fattar någonting. Vad beror det på? Ja, det har att göra med andevärlden. För den existerar även i Sverige. Den gör det. Och när jag studerar blodet och kraften i Jesu blod och vad det betyder i vår tid, så vill jag ge dig 7 punkter även här. Det är för att 7 gånger och på 7 sätt, 7 tillfällen utgöt Jesus sitt blod. 7 gånger. Jag ska bevisa det för dig. I Lukas 22, vers 44, så är det första gången när Jesus utgjuter sitt blod. Det var Getsemane. Det är den svåraste människa, det som någon människa någonsin har kunnat gå igenom, har Jesus gått igenom. Det förstår vi. Och nu vill jag säga så här. De här 7 områden jag ska visa på nu är en bild på vad jag har i blodet som jag kan applicera till i mitt liv idag. Och när det här blir klart för mig, för ett antal år sedan. Förstår att en predikant kan få en ny uppenbarelse. När det här blir klart för mig, så förstod jag ännu mer om vad blodet i sig själv betyder. För det står i Gamla testamentet att livet är det blodet. Och när Gud inblåste livsande i människan, då var det han. Vad hände med blodet? Ja, det är en teologisk fråga. Jag funderar på den. Så han är i Getsemane, så är det en sån smärta och en sån fruktansvärd kamp så det blir som blodsdroppar. Tänk att en smärta och en ångest kan gå, och han var människa, tänk på det. Jesus var människa också. Att det blir en sån djupa sätt, en sån ångest och ett sånt svek också han kände. Och då vill jag säga så här, att det blodet i ett semane, när du applicerar det på ditt liv, så täcker det din ångest, det täcker dina svek som du upplevt. Så du kan säga, i Jesu blod så har du tagit all ångest på mig. Du har tagit den, Jesus. Jag har frihet från min ångest genom Jesu blod. Pastorerna nickar här, men de var nästan betalt för att göra det. Men ni andra då? Att i ungdomsåren har skrivit besviken av en bästa vän, upptäcka något av livets grymma verkligheter, orsaka djupa sår i själen över att bli sviken. Då ska du tänka på vad Jesus fick uppleva i ett semane. De blodstropparna som föll ner på marken i ett semane har befriat dig från alla svek, all besvikelse. Och när du förstår det och tar emot det av fri nåd och i tro, då blir du fri. Det har du, Kristus Jesus, genom hans blod. Amen, visst är det bra? Jag tycker det är fantastiskt. Den andra gången när Jesus får uppleva detta, när blodet utgjuts, det är från Jesaja 53:5, när han piskades. Då står det, han var genomborrad för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Varför behövde Jesus gå igenom den smärtan? Varför skulle han piskas? Varför skulle han uppleva detta? Jo, därför att du och jag i blodet skulle få uppleva frihet från smärta och frihet från synden. Det som skiljer dig och mig från Gud på det andliga området. Han gjorde för att utradera, precis som Gunnar har sagt, vi är 100% rättfärdiga, vad vi har det i blodet. I blodets kraft. Inte genom någon människas styrka eller förträfflighet. Genom blodets kraft. Den tredje gången, det är i Markus 15 och 17. Markus 15 och 17, så står det så här. De klädde på honom en purpurmantel, flätade en törnekrona och satte den på honom. Och sen så hälsade honom, leve judarnas konung. Sedan slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom, böjde knä och tillbad honom. När de hade hånat honom tog de av honom purpurmanteln, klädde på honom hans egna kläder och sen förde de honom ut att korsfästas. Törnekronan, den trycktes ner. Och du har ju sett den här Persen, vet du filmen? Du vet, törnekronan trycktes ner. Törnekronan, lyssna, symboliserar i blodets applikation, det symboliserar erövring. På grund av syndafallet så skulle jorden, står det, producera törne och tistel, eller hur? Det står så. Det vet ni. Det skulle producera törne och tistel. Det skulle vara jobbigt och det skulle vara arbetsamt för människan. I det att Jesus får törnekronan intryckt i pannan, så den bloden som utgöts i hans panna är en symbol, och du kan applicera det på ditt liv att du kan få göra erövringar. Behöver inte känna dig begränsad. Utan genom Jesu blod kan du vara med och få se erövringar i ditt liv. Att inta nya områden. När Satan frestade Jesus under 40 dagar i öknen, så handlade frestelsen om att han ville erbjuda Jesus makt och myndighet och få en krona av auktoritet. Eller hur? Men genom blodet som rann ner för hans gässans panna när törnekronan trycks ner, så behöver du inte kämpa och slita och vara under synden och slaveri. Du är fri i Kristus att göra erövringar för honom. Det behöver Sverige få höra. För vi är slav under så mycket. Och vi är slav under en frestelse att ha makt och auktoritet och hålla på med egna ideal och drömmar. Men när vi förstår blodets kraft, att den trycktes ner för min skull. Så att jag skulle kunna få vara fri i mina tankar, fri i mitt tankeliv och erövra ny mark. Erövring, vad betyder det? Krig. Bara ordet erövra är ju så osvenskt det kan bli. Vi är tacksamma och ska buga och bocka och be om ursäkt. Men när Gud säger till oss att vi ska gå fram i andens kraft, så måste vi förstå att genom hans blod, törnekronan är en symbol att jag är fri att göra erövringar. Och det betyder krig, yes. Men vad är det som övervinner? Blodet. Du läste det i början. Övervann genom lammets blod. Det enda som kan befria oss. Vi kan aldrig gå in i striden, lyssna. Vi kan aldrig gå in i striden om inte du har strukit blodet i ditt liv. Det är livsfarligt. Och nu menar jag strid, krig. Hela vårt land, ibland så gråter jag över mitt land Sverige, därför det håller på att gå käpprätt åt skogen. Vad är det som Sverige behöver? Det är blodets kraft i de som tror, så vi kan gå ut med frimodighet och agera utifrån det vi har. Jag förstår ju, vet vi att den här undervisningen vi delar nu i all enkelhet, det är ingenting som vi kan applicera och berätta för de som aldrig satt sig fot i kyrkan. I kväll en helt annan kväll, helt annat vokabulär. Men nu talar vi om vi som tror, det här är grunden. Om inte vi går in och tar fighten och kriget i anden, i vårt böneliv, att stå upp för trons sanningar i all enkelhet, så har vi förlorat. Men genom blodets kraft på olika områden i våra liv kan vi få med och erövra. Och jag är inte dugg oroad över att Gud inte ska bistå mig i kriget. Jag har redan vunnit. Men spelet måste spelas tills domarna blåser i pipan. Det fjärde är, i Jesaja 50 och 60 så står det, utifrån den profetiska undervisningen som Jesaja ger, så står det faktiskt om att Jesus, man drog honom i skägget, bland annat. Har ni hört talas om det? Det är bibliskt med skägg, ja. Jag höll fram min rygg åt dem som slog mig. Och mina kinder åt dem som ryckte ut mina skäggstrån. Jag dolde inte mitt ansikte för hån och spott. Det är en bild på, för visst är det så, om vi nu är riktigt ärliga. Alla vi så är vi på något sätt måna om vårt yttre, eller hur? En del byter ju glasögon, bågar för att det ska vara inne. Om man har gått på den kommersiella finten. Mode blir mode. Och jag minns när jag gick på gymnasiet eller universitet, så gjorde jag ett stort arbete om var mode kommer ifrån. Varför trender kommer och går. Och var börjar mode någonstans? Och varför och hur uppkommer ett mode? Vem bestämmer mode? Ganska intressanta frågor. Men vi är människor och vi vill se bra ut. Vi vill se, vi blir kräsare och så vidare. Och man kan ju se hur fräsch som helst ut. Jag har ju två söner. De två äldsta barnen av våra fem. Det är två söner. Och det är lite fåfänga faktiskt. Häromveckan så hade Jakob, min äldste son, köpt nya kläder och vi skulle ut äta god mat och sådär som familj. Och så var han försenad och han hade köpt snygga kläder, riktigt snygga kläder. Men så kom han inte ut, så jag ringde, vad är det? Jag kommer snart. Och så kom han, en stor plåster här. Då hade han skurit sig, han rakade sig, vet du. Han hade skurit sig här, slintigt, vet du. Och det var ju katastrof. Det var ju katastrof. Alltså hela hans självbild, han ville knappt följa med och äta. Han hade snygga kläder, men han hade ju ett stort plåster under plåstret, ett stort R. Och han visste att det här kommer ta lång tid, för det ytliga blodkällor vet hur det skäras i ansiktet. Och för en del som råkar ut för olyckor i ansiktet, så kan det ta många, många år innan man kommer över att ens självbild och sin identitet är bruten på något sätt. Ett litet R. Mitt självförtroende sjunker för att jag får ett R på kinden. Personligen tycker jag det är snyggt med R, lite här och där. Det betyder att man har levt livet. Nu har inte jag det så mycket ansiktet, men jag har bra många andra ställen i kroppen. Jag har brutit både det ena och det andra. Jag har krossat bäckenben, jag har två brutna fötter. Två gånger på den gången, en på den gången. Krossat bäckenben, nyckelben, skulderblad, käken. Ja, det är massa skador. Näsan är bruten två gånger. Jag boxades. Så jag har inte skador. Men det är ingenting mot Börje Salming. Han har ju 600 sting på kroppen. Någonting. Men det som hände Jesus när man rycker honom och rycker ut skägget. Det står faktiskt det här. Så berörde det hans självförtroende. Du och jag, vi kan ibland skadas i vår självbild och vårt självförtroende. För vi är människor. Och jag har mött många människor som har allt de behöver, men de har det krossat självförtroende. Därför att någonting har hänt i livet och de är nedbrutna. Och därför så ber jag väldigt ofta för människor som kommer fram och vill ha förbön. När jag känner att jag ber profetiskt om att de ska få en starkare och förstärkt självkänsla och självförtroende. Men när vi applicerar det här blodet. När de drar Jesus i skägget, så är det att ditt självförtroende och din fördömelse, din förkastelse är upprättat genom Jesu blod. Behöver inte längre be om ursäkt, det är upprättat. Det femte är spikarna i Jesu händer. Det blir blod om man slår in spikarna i händerna. Händerna representerar arbete, gåvor, givande. Jesu händer rörde vid de blindas ögon. Jesu händer rörde vid den spetälske. Jesu händer förmedlade mirakler. När vi tar detta blodet genom Jesu händer så kan vi uppleva och få tillbaka det som har gått förlorat i de andliga nådegåvorna. Blodets kraft befriar dig ut i andens tjänst när gåvorna kommer i funktion. Lägg dina händer i hans händer och lita på Gud. Nu går jag fort fram här, klockan går. Det sjätte, näst sista, spikarna i Jesu fötter blev också blod. Fötterna representerar Guds syfte med våra liv. Att vi kan vara på rätt plats i rätt tid. Att Gud placerar oss i olika områden, olika syften, i olika kontexter. Med ett syfte, att göra skillnad i människors liv. Så när vi upplever att vi inte är på riktigt rätt plats eller gör fel saker. Genom Jesu blod och genom hans hjärta kan du få komma in i rätt plats. Och ibland så upplever människor att vi är på fel plats i fel tillfälle. Jag tror inte på slumpen. Slumpen finns inte. För Gud samverkar alltid det bästa. Så om vi stryker Jesu blod över våra fötter, bildligt talat, så blir det en kraft i din vandring med Gud. Att du, Gud, genom Jesu blod kan få dig att gå hans vägar i rätt tid med rätt syfte. Det är därför vi är här i Bollstabruk. Vi skulle kunna varit någon annanstans. Men nu sa Gud det här för några år sedan. Gör det här och vi tillsammans gör det här. Vi tror att ha ett syfte. Jag tror inte på slumpen. Gunnar skulle kunna varit i en annan församling och predikat. Gert Ove utomlands och jag en annan församling. Och Lars-Åke någon annanstans. Men nu är vi här. För vi tror på att blodets kraft frigör någonting. Det sjunde och sista. Nu kommer jag gå över tiden 2 minuter, Lars-Åke. Okay. Spjutet som sticks in i Jesu sida orsakar blod och vatten. Och hans ångest bevisar, om det skulle finnas, om det hade funnits någon obducent då, från vår tid då, så hade de sagt att Jesu hjärta exploderade. Det var ingen som tog hans liv, det vet vi. Han gav bort. Men ångesten var så djup så hans hjärta fysiskt exploderade. Och det kom blod och vatten. Många gånger så kände du och jag ett tryck utifrån. Ju närmare Gud man lever, ju mer utifrån det Gunnar har undervisat om vår ställning i Kristus, ju mer du vill vara i centrum, desto större tryck får du. Det trycket kände Jesus. Jesus har själv sagt så här, i världen, då menar han inte någon annan värld, för vi är ju i världen. Då hörde vi förut. Men vi förstår vad han menar. Ni kommer att lida. Det är ett betryck. Men var med gott mod, för jag har övervunnit världen. Halleluja. Ja. Jag tror även i Ådalen så har tabletter för depression och utbrändhet har bara ökat dramatiskt. Hopplösheten, det är liksom det är normalitet. Liksom. Depressivt tänkande och så vidare. Och det är det Sverige vi lever i. Även barn känner sig stressade idag. Vet du det? Barn tas in på behandlingshem för att de är stressade. Man är 15 år gammal. Vad säger det oss? Ja, men det är ett samhälle som fullständigt håller på att braka ihop. Och vi som troende, vi måste förstå att svaret sitter inte i hur många möten vi går på, hur mycket konferenser vi anordnar. Svaret sitter i hur pass mycket du vill applicera Jesu blod i ditt liv. Och leva ut det. För det här spjutet som sätts i Jesu sida, som orsakar blod och vatten. Det är en applikation på ditt liv att du behöver inte leva under depression, under ett mindervärdeskomplex. Utan du är någon i Kristus. Han vill upprätta dig. Dina drömmar är Guds drömmar. Låt ingen ta från dig drömmen. Genom blodet har jag skrivit, kan vi vila i Gud. I drömmen kan vi vila i Gud. Gud stressar inte fram någon. Så när spjutet sätts i sidan så är det ett beskydd för oss. Där vi tillämpar blodet från Jesus sida över din själ och dina drömmar. Guds drömmar är dina drömmar. Din själ är i Guds händer. På de här sju områdena, det finns så mycket mer att säga. Jag har dragit dem väldigt snabbt. Det finns mycket mer i bibelord. Men de här sju områdena blev uppenbarat för mitt hjärta, min Maria. Det kanske är en 12-13 år sedan. På ett nytt sätt. Så börjar vi applicera och börjar aktivera vad vi har. Inte bara namnet och ordet, för det vet vi det som är mer djupt. Men blodets kraft på de här områdena. De här sju tillfällena när Jesus utgjuter sitt blod. Så oavsett det som möter oss så kan jag inte i egen kraft men i blodets kraft som övervinner allt det onda vinna en fullständig seger. Så det är inte bara andlig krigföring som vi behöver åberopa Jesu blod. Det är våra vanliga kristna liv, måndag till söndag. Att tacka Gud för blodet och veta att överallt där jag är i mitt liv, min situation, min kontext, det jag har och äger, nästa steg jag ska ta, det har Gud varit före. Och på vilket område av de här sju än, som då finns så mycket mer att säga, som kanske är någonting som behöver befrias, så kan jag inte aldrig själv göra någonting. Jag måste bara åberopa, ropa på hans blod. Blodets kraft. Blodets kraft. Jag vill sluta med att säga att jag tror att Gud är precis densamma i Sverige som i andra länder. Och vi hör segerrapport om vad Gud gör i andra länder. Och vi är så fascinerade och vi skickar pengar och vi skickar engagemang och team och så vidare. Jag har bara fått för mig en sak. För ibland så säger en del så här. Ja, det sker så mycket i andra länder och så vidare. Ja, då säger jag till pastorerna. Men bete dig likadant hemma i Sverige som du gör i andra länder. Så ska du få se. Predika samma predikningar i Sverige som du gör i Kenya, Nigeria eller Asien. Våga vara lika frimodig då. Våga konfrontera andemakterna och det bekväma. Våga konfrontera. Predika namnet, ordet och blodet. Så ska du få se att de religiösa demonerna börjar röra sig. Och bakom där, då finns det en hel skog, vet du, full med andemakter. Men vi behöver inte vara rädda. När människor kommer till kyrkan så är det människor fulla med problem och bekymmer. Det är det vi ber om. Och då måste vi veta vad vi har i namnet, ordet och blodet. Amen. Fader, jag bara tackar dig att vi får be till dig. Tackar dig för de här tre grunderna, all enkelhet. Tack för ditt namn, tack för ditt ord och tack för ditt blod, Jesus. Som du utgör för vår skull. Jag ber om din välsignelse över det som har gått ut idag. Jag ber att du ska välsigna våra hjärtan, allt det vi har och äger. Du ser våra hjärtan, Herre. Välsigna Gert-Ove nu, han ska undervisa strax också. Låt ditt ord bara fortsätta verka i oss. Låt oss få känna att vi bara gör någonting tillsammans i andevärlden över de här bygderna, Herre. Tack att det är ditt blod, Jesus, som kommer befria människor. Det är ditt blod, Jesus, som helar människor. Och det är ditt blod som frälser människor, Fader. I Jesu namn vi ber. Amen.